Den 5 augusti 1997. Det har ju varit problem länge med den ryska rymdstationen Mir. Men nu har de skickat hjälp. Ryssland.
För några timmar sedan sköts två ryska rymdfarare upp från Kazakstan. Deras destination är den olycksdrabbade rymdstationen Mir, dit de når på torsdag. Kosmonauterna ska ersätta två ryska kollegor ombord på Mir. Idag drabbades nämligen Mir av en ny kris när syregeneratorerna slutade fungera. De ombordvarande fick då koppla över till ett reservsystem för att kunna andas.
Den 5 augusti 1997. I Algeriet fortsätter mördandet.
Från Algeriet kommer rapporter om nya massakrer. Minst 111 människor har mördats av islamistiska extremister de senaste dagarna, uppger den algeriska tidningen Le Matin idag. Bland de döda finns flera kvinnor och barn. Myndigheterna har dock inte bekräftat uppgifterna.
Den 5 augusti 1997 om det sociala i Sverige.
När staten sparar så får kommunerna betala. Ja, nu visar forskare på ett direkt samband mellan nedskärningarna i socialförsäkringarna och ökningen av socialbidragen. Aktuellt har läst rapport.
Staten sparade mycket pengar förra året. Sänkt a-kassa, sänkt föräldraförsäkring och sjukpenning bland annat. Och bostadsbidragen, där man drog ner minst 690 miljoner kronor. Men för en stor del av de som förlorade bostadsbidrag fanns det ingen annanstans att gå än till socialen. Så kommunernas utgifter för socialbidragen ökade med 271 miljoner kronor. När barnbidraget sänktes sparade staten 2,8 miljarder. Men besparingen innebar ökade socialbidrag på 200 miljoner. Och på utbildningsbidraget sparade statskassan in 1,1 miljarder, som genast gav utslag i kommunerna. 165 miljoner mer i socialbidrag förra året. Av 10,4 sparade miljarder för staten vältrades nästan 1 miljard över på kommunerna. Och för Tapio Salonen, som gjort undersökningen för kommunförbundet, betyder inte det att samhället i stort sparat 9 miljarder.
Ja, det vet vi ännu inte längre. Ännu, vi vet ju bara att 1 miljard har dykt upp som ökade socialbidragskostnader. De övriga 9 har ju framförallt inneburit en ökad belastning på hushållen direkt. Och vi vet att många hushåll kan bära det, men samtidigt så visar många andra undersökningar att många hushåll ligger väldigt nära redan gränsen på vad de kan klara helt enkelt.
På socialkontoren runt om i landet ökar antalet sökande. För Solna kommun ökade socialbidragskostnaderna med 8% förra året. Större delen berodde enligt undersökningen på statens besparingar. När det skärs ner i det generella välfärdssystemet märks det på socialkontoret.
Den 5 augusti 1997, USA.
Ännu en bild av nedskärningar. Den bilden kommer från USA. Svårare att få socialbidrag och svårare att få matkuponger. Ja, det var en del av innebörden i den nya hårdare socialvårdslag som president Clinton undertecknade för ett år sedan. Och nu kan man börja se effekterna av den.
Bilen lämnar senats- och kongresshuset i Washington. Den har just hämtat beslutsfattarnas rester, den mat som blev över efter dagens lunch, och körde nu till ett gult hus där på 14:e gatan. Huset där Martha's Table ligger. En av många hjälporganisationer som försöker ge mat till de som inte har. Andra bilar med frivilliga har passerat affärer, bagerier, kaféer, krogar och också de hämtat rester som annars skulle ha slängts. Idag, som alla andra dagar, tillagas här 300 liter soppa. Bres 3300 smörgåsar. Förpackas kakor, frukt, yoghurt eller, ja, vad det nu var för rester just den här eftermiddagen bjöd.
I varje park, på varje gata. Och risken är stor att kön blir ännu längre. De hungriga ännu fler efterhand som den nya hårdare socialvårdslagen börjar verka.
Den som innebär att ingen kan få socialbidrag i mer än 5 år av sitt liv. Att matkupongerna skärs ner i antal. Att invandrare får svårare att få bidrag. En lag som när den infördes mitt under förra presidentvalskampanjen sades vara Clintons offer för att kunna bli återvald.
Basically it was politics. Basically it was a decision that in order to be re-elected he did not want to take any chances that any issues of any strength would develop against him, and therefore he would not take that chance and he would sign the legislation.
Vi träffar Peter Edelman till höger på kortet i vit skjorta. Bill Clintons gode vän och för detta biträdande socialminister. Som mitt under presidentvalskampanjen hoppade av i protest mot den nya socialvårdslagen. Han gjorde det tyst då för att inte skada sin vän och chef. Men nu, exklusivt för Aktuellt, berättar han i en första tv-intervju.
I have known President Clinton and Mrs. Clinton for many, many years. But this was a fundamental disagreement about a very, very important policy issue. And I thought, and many of us in this country thought, that it was a breaking of a covenant, that it was such a radical change in a conservative direction that one simply had to stand up and say, this is unacceptable.
Today we have an historic opportunity to make welfare what it was meant to be. A second chance, not a way of life.
A person can only judge things from a distance. You can't judge unless you're really out here with the guys. If you're out here with these people and you can find out how bad the situation is, then maybe you can do something. But he never comes out here to see what we're doing.
Den 7 augusti 1997. Naziguld.
Flera av de som överlevde förintelsen kan komma att få tillbaka guld värt en halv miljard som nazisterna stal under andra världskriget.
Det gäller 6 ton guld värt närmare 540 miljoner kronor som troligen kommer att överlämnas till personer som överlevde förintelsen. Efter andra världskriget bildades en kommission bestående av USA, Storbritannien och Frankrike. Kommissionen har distribuerat över 370 ton guld till europeiska länder som plundrades på sina tillgångar av nazisterna. De 6 ton är den sista posten, varav 4 ton finns hos den brittiska centralbanken och 2 ton hos den amerikanska. Enligt amerikanska källor som nyhetsbyrån Reuters talat med kommer beslutet att fattas på ett möte i London senare i år där 25 länder kommer vara representerade. Judiska världskongressen har också redan skrivit till utrikesministrarna i de länder vars centralbanker skulle ha fått guldet och vädjat om att det ska gå till privatpersoner. 4 länder har hittills givit sitt stöd till förslaget: Grekland, Österrike, Slovakien och Kroatien. Maria Eksedler, New York.
Den 7 augusti 1997. Dyster statistik i Sverige.
I nära nog varannan överfallsvåldtäkt utomhus så är gärningsmannen eller männen utländska medborgare. Det framgår av en studie om sexbrotten i Stockholm som gjorts vid Stockholms universitet. Och just när det gäller sexualbrott så är gärningsmän med utländsk härkomst klart överrepresenterade. Det säger professorn i kriminologi, Jerzy Sarnecki, som tagit fram siffrorna.
50% bland misstänkta för våldtäkter är förstås en mycket kraftig överrepresentation. Det vill säga andelen utländska medborgare som är misstänkta för våldtäkter är större än deras andel i befolkningen.
Mellan åren 86 till 94 anmäldes 641 våldtäkter i Stockholm där gärningsmannen var okänd. I nära hälften av fallen var den misstänkte gärningsmannen eller männen utländska medborgare enligt förundersökningarna. Det visar studien vid kriminologiska institutionen vid Stockholms universitet där man har gått igenom varje ärende. Jerzy Sarnecki tror att den här överrepresentationen i statistiken har flera orsaker. Bland annat är benägenheten att anmäla främlingar större.
Men sen så är det nog också samtidigt så att i den här lilla gruppen av personer med kraftiga våldstendenser, personer alltså som begår olika typer av våldsbrott, inte bara våldtäkter men också misshandel men också rån, och som överhuvudtaget lever oerhört asocialt liv, i den lilla gruppen av personer i Sverige är utländska medborgare överrepresenterade. Och anledning till detta i sin tur att den här gruppen så att säga rekryteras från underklassen, och i underklassen på samhällets självaste botten finns en kraftig överrepresentation av utlänningar.
Sverige 7 augusti 1997. Bensinen för dyr, nu köper man dieselbilar.
Här hemma ökar försäljningen av dieselbilar kraftigt i takt med att det blir allt dyrare att köra bensindrivna bilar. Under det första halvåret i år så har det sålt dubbelt så många dieslar som motsvarande period förra året. Och det är de stigande bensinpriserna som ligger bakom köparnas intresse för dieselbilar. Det säger Gert Dyringer, försäljningschef på bilföretaget Atteviks i Jönköping.
Ja, det är ju det första man störs över är att kostnaderna stiger häftigt hela tiden. Och det andra som man störs över är att man inte har så att säga trygghet i sitt beslut, för man vet inte om man fattar rätt beslut när de väljer diesel alternativt bensin, eftersom det kan ändras. Riksdag och regering har en viss ryckighet till det här, va?
Oavsett den här osäkerheten fördubblades alltså försäljningen av dieselbilar under första halvåret i år. Under första halvan av 96 såldes 4 500 dieselbilar och nu 9 000 sålda enligt Bilindustriföreningens statistik. Och det är de snabbt stigande bensinpriserna och den lika snabba utvecklingen av dieselmotorerna som ligger bakom. Man kommer allt längre på en liter diesel och skillnaden i inköpspris mot bensinbilarna de minskar. Men Reino Abrahamsson vid Naturvårdsverket tycker inte att den här utvecklingen är bra för miljön.
Vi tycker inte att det är bra med fler dieselfordon, framförallt på grund av hälsofarligheten i dieselavgaserna. Det är kanske i första hand den långsiktiga påverkan på människokroppen som det gäller, alltså cancerframkallande ämnen och arvsmasseförändrande ämnen som är högre i dieselavgaserna.
Vad skulle det leda till?
Tätortsluften kommer att bli mer negativ. Det är väl helt klart ur hälsofarlighetssynpunkt.
Men Gert Dyringer är kritisk mot Naturvårdsverkets inställning till diesel. Dels därför att man inte ser att vissa fabrikat är bättre än andra, och dels också för att man inte väger in att dieselbilarna kan köras på det inhemska rapsbränslet.
Ja, i Sverige så är det ju full acceleration på utbyggnaden, och tittar man på en tysk karta över tyska vägnätet så finns det ju väl utbyggt. Jag tror att det här kommer att accelerera oerhört snabbt. Dels av miljöskäl, men dels på grund av att rapsoljan är skattebefriad ett antal år framåt.
Den 8 augusti 1997. Sverige, Stockholm.
Sveriges Radio P1, klockan är 12:30. Och här är lunchekot. Ja, nattens sprängdåd på Stockholmsstadion, då stora delar av pressläktaren förstördes, kan alltså påverka Stockholms OS-ansökan. Det säger Gunilla Lindberg, svensk ledamot av Internationella olympiska kommittén, på en något knastrig telefonledning.
Jag tycker det är beklämmande, men jag förstår inte vad man vill uppnå. Och att lägga en sprängladdning på ett kulturmonument som Stockholms OS-stadion 1912, det måste vara någon sjuk människa som gör sådana saker.
Tror du att det kan påverka Stockholms möjligheter att få OS?
Ja, det är ju inte positivt för oss. Sen vet man inte hur mycket sånt här påverkar. Jag menar det. Men jag tycker själv att det är beklagligt.
Gunilla Lindberg, svensk ledamot i Internationella olympiska kommittén. Hon är alltså med och väljer vilken stad som ska få sommar-OS år 2004. Stockholms finansborgarråd Mats Hult tror inte att det är någon OS-motståndare som ligger bakom nattens sprängdåd.
Det här verkar ju vara gjort av proffs, knappast några vanliga OS-motståndare.
Om nu Stockholm får OS 2004, mordbränder och bombattentat, sånt som vi stockholmare får räkna med.
Nej, under själva OS så säger ju polisen att man kan garantera säkerheten på arenor. Det går alltså att ha sådana säkerhetssystem och sån bevakning.
Tiden fram till 2004 då?
Ja, men vi ska väl förr eller senare gripa den här typen av vettvillingar.
Sprängladdningen förstörde pressläktaren på Stockholms stadion. Utredning pågår och polisen har ännu inga spår efter någon gärningsman. Under sommaren har flera idrottsanläggningar i Stockholmstrakten förstörts vid pyromandåd. Men inget formellt tyder på att dåden har någon koppling till Stockholms OS-ansökan. Stockholmspolisens informationschef Claes Kassel säger att polisen ser nattens sprängdåd som en isolerad händelse i syfte att få uppmärksamhet och att våldsverkarna inte behöver ha något emot en OS-ansökan. Och det finns ingen anledning till ökad säkerhet på idrottsanläggningarna i Stockholmsområdet enligt Claes Kassel.
Och så ska vi få en kommentar från Aten som ju också är en av kandidaterna till OS.
Ja, här är den grekiska huvudstaden i uppståndelsen stor efter bombattentatet mot Stockholms stadion. Det vill säga stor bland de svenskar som finns här. Stockholms 2004-besättning har hela natten och morgonen diskuterat inträffade och gjort ett officiellt uttalande i väntan på att OS-amiralen Olof Stenhammar ska komma hit vid 6-tiden ikväll. Det officiella uttalandet att det inte finns några bevis för att explosionen på Stockholms stadion har något att göra med Stockholms OS-ansökan har nu också nått det internationella OS-folket som finns här med anledning av friidrotts-VM. Några internationella kommentarer har ännu inte gjorts, men ryktena går bland grekiska journalister att det skulle vara en grekisk attentatsman som nu försöker skjuta Stockholms OS-ansökan i sank. Målet skulle då givetvis vara att ge Aten en bättre ställning i kampen om evenemanget. Bad news for Sweden indeed. Verkligen dåliga nyheter för Sverige, säger en italiensk journalist också på plats. Den grekiska OS-delegationen har bara konstaterat att säkerhetskraven kommer bli synnerligen viktiga för omröstningen den 5 september. Underförstått, det här kan bli förödande för Stockholms chanser. Tommy Åström i Aten.
Och tidigare reporter i inslaget dessförinnan var Bengt Hansell.
Sverige 8 augusti 1997. Inget svenskt NATO-medlemskap så länge som Socialdemokrater och Center sitter i ledarställning tillsammans.
Och statsministern är helt överens med centerledaren Olof Johansson om att den försvarsuppgörelse som båda partierna har gjort innebär att Sverige inte ska söka medlemskap i försvarsalliansen NATO under de närmaste 5 åren.
Ja, det finns ingen som helst anledning att ens tänka, tror jag, i de banorna att vi under de här kommande 5 åren ska börja prata om pröva vår säkerhetspolitik. Den ligger till grund för hela försvarsuppgörelsen, men inte bara till den. Det är vårt utrikespolitiska agerande, vårt förhållningssätt till omvärlden. Skulle vi nu börja på att skicka signaler om att vi just har tagit ett försvarsbeslut men nog ska ändra grunderna för beslutet, så vore det mycket olyckligt. Vi står i ett gott läge och finns ingen anledning att rucka på de grundläggande.
Så Olof Johansson och du är helt överens om att ni har en uppgörelse att de kommande 5 åren kommer Sverige inte söka medlemskap i NATO oavsett vad som händer?
Ja, alltså, det finns ingen anledning för oss att ens diskutera den saken. Vi har varit med och är med i Europa, är konstruktiva, är öppna. Men när det gäller allians av det slaget att vi ger andra länder säkerhetsgarantier, militära säkerhetsgarantier, eller att vi begär av andra att ge oss detta, då går vi över en gräns som ingen av oss vill passera, och men det finns ingen anledning med det goda läge vi nu har att ens ta upp en sån diskussion.
Men ligger det fast oavsett vad som händer i omvärlden?
Så det är en dum typ av frågeställning, för att man kan aldrig svara på vad oavsett som händer. Jag kan bara konstatera att vårt säkerhetspolitiska läge är bättre nu än vad det har varit på mycket, mycket länge. Och vi har hamnat i den positionen genom att strikt och konsekvent hålla fast vid alliansfriheten. Att i ett sånt läge, när det är gott ställt, då börjar jag på att skicka ut osäkerhetssignaler om att vi ska ändra inriktning. Då vore det mycket dumt, det gör jag inte.
Så centerledaren och du är inne på helt samma linje här?
Ja, jag har aldrig upplevt att vi här har haft någon åsiktsskillnad oss emellan. Och det är inte bara centern och socialdemokratin, det här går ganska brett i svensk politik.
Det nuvarande försvarsbeslutet gäller från och med i år till och med år 2001. Så länge skulle alltså Olof Johanssons och regeringens överenskommelse gälla. Men i utrikesutskottets och försvarsutskottets betänkanden sägs ingenting om någon särskild överenskommelse. Där återfinner man bara formuleringen Sveriges militära alliansfrihet syftande till att vårt land ska kunna vara neutralt i händelse av krig i vårt närområde består. Inte heller i materialet till den socialdemokratiska partikongressen sägs någonting om en femårig överenskommelse mellan Olof Johansson och regeringen. Där heter det bara att Sveriges militära alliansfrihet alltjämt är det bästa sättet att trygga vårt lands trygghet. Nu bekräftar alltså både Göran Persson och Lena Hjelm-Wallén att det finns en överenskommelse. Och den naturliga tolkningen är den som Göran Persson gör, att överenskommelsen bara är en slutsats av försvarssamarbetet mellan Centern och Socialdemokraterna. Den fortsatta debatten kommer också att sikta in sig på varför inte parterna talat klarspråk om den här överenskommelsen tidigare.
August 1997. Amerikanska chefsförhandlaren Holbrook sätter press på bosniska presidenter.
Det låsta läget när det gäller att få de bosniska politikerna att följa Daytonavtalet löste sig delvis idag. USAs sändebud Richard Holbrooke har återgjutit liv i fredsprocessen. Men den stora stjärnan i Bosnien var en annan idag.
Prinsessan Diana kom till Bosnien idag för att protestera mot användandet av landminor. Besöket har knappast någon praktisk betydelse, men symboliskt är hennes blixtvisit viktig, åtminstone för alla de som försökte få en skymt av henne. Politiskt viktigare dock är den amerikanska ångvälten Richard Holbrooke som pressar på, och för första gången på länge spelar de trilskande parterna med, åtminstone för tillfället. De serbiska tongångarna är försonligare nu. Plötsligt är Daytonavtalet den enda vägen till fred och något som alla måste acceptera. Så frågan om hur ambassadörsposterna ska fördelas, det som fått västvärlden att bryta de diplomatiska förbindelserna med Bosnien, den frågan ska nu ha fått sin lösning i och med att muslimerna får posten i FN, serberna posten i Washington och kroaterna ambassadörsposten i Tokyo. Dessutom ska man nu vara överens om ett riktnummersystem för det gemensamma telefonnätet, en stötesten som hindrat bidrag och investeringar en längre tid. En gemensam valuta och flagga har man dock inte kunnat enas om, och de riktigt svåra frågorna som ju hindrar en verkligt fredlig utveckling, det vill säga flyktingarnas rätt att återvända och krigsförbrytarfrågan, ja, de problemen tycks lika stora idag som igår. Först måste nämligen den förre serbledaren Karadzics makt brytas, och därför åkte Holbrooke vidare till Banja Luka idag. Mötet där med den isolerade bosnienserbiska presidenten Biljana Plavsic är just ett sånt försök. Och därför får Plavsic Banja Luka ekonomiskt stöd nu, medan den Karadzic-kontrollerade delen blir utan. Och efter Banja Luka är det dags för Belgrad, där ju nyckelmannen på Balkan, Slobodan Milosevic, fortfarande sitter och drar i trådarna.
August 1997. FNs generalsekreterare i Stockholm.
FNs generalsekreterare Kofi Annan kom igår kväll till Sverige som första anhalt på sin första officiella resa till Norden. Och Kofi Annan är nöjd med att vara i Sverige, det sa han vid ankomsten till Arlanda.
First of all, let me say that I'm very happy to be in Sweden. I always like to come here. It's a lovely country and the Sweden is a very strong supporter of the United Nations and I'm also happy to be here for family reasons. I'm able to see Mahin.
Ja, resan till Sverige är både nytta och nöje för FNs fortfarande relativt nya generalsekreterare Kofi Annan. Han anlände till Sverige igår kväll i sällskap med sin svenska fru och efter besöket i Stockholm och senare i veckan Helsingfors så är det dags för semester och tid att träffa släktingar i familjens sommarhus i Blekinge. Men Nordenrundresan som också går till Danmark, Norge och Island efter semestern är också ett tillfälle för generalsekreteraren att söka stöd för det reformprogram för FN som han lade fram i juli. Förväntningarna på Kofi Annan var stora när han tillträdde i januari och inte alla länder är nöjda med vad han nu åstadkommit hittills. Men här i Norden räknar Annan med att få stöd för sina reformidéer. Och utrikesminister Lena Hjelm-Wallén var med och mötte ute på Arlanda igår kväll var mycket nöjd med att Annan kommer just till Norden på en av sina första rundresor som generalsekreterare.
Och det är ju då ett uttryck för att Sverige och Norden tillhör FNs bästa vänner.
Det säger utrikesminister Lena Hjelm-Wallén om FNs generalsekreterare Kofi Annan som alltså är på besök i Sverige. Reporter är Maria Sjöqvist.
Den 9 augusti 1997, Israel och Libanon.
Israel utförde idag nya angrepp mot misstänkta Hezbollah-fästen långt inne på libanesiskt område. En människa dödades och fyra skadades vid angreppet mot samhället Shanta i östra Libanon där en misstänkt Hezbollah-ledare tros bo. Libanons utrikesminister sa idag att han fruktar ett nytt storskaligt anfall av Israel mot Libanon. Och ikväll kommer den amerikanska Mellanöstern-medlaren Dennis Ross till Jerusalem för att försöka återuppväcka fredsprocessen. Ross vill gå snabbare fram i förhandlingarna och talar redan om den svåraste frågan, Jerusalem. Det vill invånarna i det avspärrade Gaza också. De har redan lösningen. Muslimerna tar över staden helt och hållet. Men först blir det krig, säger en Hamas-ledare till Rapports utsända.
De kan i alla fall bada i Gaza än så länge. Stranden och 10 meter ut i havet är palestinskt. Men sedan Israel införde avspärrningarna efter självmordsattacken mot judiska marknaden i Jerusalem tillåts inga fiskebåtar gå ut i havet. Porten till Israel är ett gränskontroll ligger öde. Ingen tillåts komma ut. Uttrycket Gaza ghetto känns inte längre som en överdrift. I Hamas-grundaren Dr. Abdelaziz trädgård finns ingen försoning att hämta.
According to Al-Quran and the Torah, it will be a war. And they believed, the Jews themselves, they believed that they are illegal and their state is illegal state and should be removed and must be removed. And there will be a big war between them and Muslims. And that war will put an end for agony of our people. There is no peace process to be put in order.
Han har 12 barn att försörja, men sen bombdagen tillåts han inte jobba på bygget i Israel längre. Ett jobb han haft sedan 70 och som bekostar sonens medicinstudier. Bara Amerika kan pressa Israel. För Mohammed som många andra i Gaza är lösningen att muslimerna tar över hela Jerusalem och andra trosuppfattningar får komma som turister på besök. Ingen här på marknaden tycks hysa några förhoppningar om att palestinske ledaren Yasser Arafat kan göra något. Bak stängda dörrar och viskande talas istället om den palestinska ledningens svek mot sitt folk. Vi var ockuperade av Israel, nu har vi 2 ockupationsmakter, säger de. Misströstan hotar att helt skölja bort det lilla förtroende som finns kvar för det en gång så stolta palestinska självstyret på Gazaremsan.
Den 9 augusti 1997, Nagasaki, Japan.
Klockor i kyrkor och tempel ringde idag i den japanska staden Nagasaki till minnet av USAs atombombsangrepp för 52 år sedan, då 70 000 människor dödades och staden lades i aska. Omkring 22 000 människor samlades i stadens fredspark för en tyst minut för att hedra offren. Och stadens borgmästare kritiserade USA för att ha genomfört nya kärnvapenprov förra månaden i Nevada.
Mer om FNs generalsekreterare Kofi Annans person i samband med besöket i Sverige den 10 augusti 1997.
FNs generalsekreterare Kofi Annan kom igår kväll till Sverige som första anhalt på sin första officiella resa till Norden. Här i Sverige hoppas Annan få stöd för sin tysta revolution, som man kallar det reformprogram för FN som han la fram i juli.
I'm going to have the opportunity, I hope, to discuss my reform proposals with the foreign minister and the other leaders to discuss the coming General Assembly.
Ja, det stora förändringsarbete som Kofi Annan har inlett inom FN blir huvudfrågan för generalsekreteraren när han nu är i Sverige som första anhalt på sin rundresa i Norden. På tisdag fortsätter han till Helsingfors, och efter semester i familjens sommarhus i Blekinge tillsammans med sin svenska fru så är det dags för officiella besök i Danmark, Norge och på Island. Förväntningarna var stora på Kofi Annan när han tillträdde som FNs generalsekreterare för ett drygt halvår sedan. Han var mannen som skulle förändra FN och föra en modernare och effektivare världsorganisation in i 2000-talet. Men redan efter ett par månader på sitt nya jobb kom klagomål om att Annan inte agerade tillräckligt snabbt. Och när reformförslaget väl kom i juli uttryckte framförallt USA att det inte var tillräckligt långtgående. USA ställer ju just nu villkor på FN att organisationen ska förändras i rätt riktning för att USA ska betala av sin jättelika skuld till FN på nära 8 miljarder kronor. Kofi Annan har envetet svarat sina kritiker att förändring är en process och inte ett evenemang, och att det är ett arbete som ska tillfredsställa organisationens 185 medlemsländer, inte bara USA. Sverige har varit aktivt i diskussionen om att reformera FN och lagt fram flera egna förslag, inte helt olika de som Annan nu för fram, bland annat om att slå samman vissa av FNs alla organ för att få en effektivare organisation. Rundresan i Sverige och Norden är därför viktig för generalsekreteraren för att samla stöd för sitt reformarbete. Sverige har ju en annan syn på varför FN ska reformeras, påpekade utrikesminister Lena Hjelm-Wallén när hon mötte generalsekreteraren på Arlanda igår kväll. Sverige vill reformera för att göra FN starkare och bättre, och inte som USA, bara för att spara pengar. Att förändra FN är svårt men inte omöjligt, sa han själv när han anlände till Arlanda igår kväll. Han beskrivs som omåttligt populär bland sina medarbetare, en lugn och vänlig människa, men inte utan att för den skulle ha en stark vilja och förmåga att driva igenom det han tror på. Och så här svarade han igår på frågan vad som händer med FN om han inte lyckas med sina reformer.
I don't plan to fail.
FNs generalsekreterare Kofi Annan, som inte räknar med att han kommer att misslyckas med att reformera FN, reporter Maria Sjöqvist.
Den 11 augusti 1997, Nordkorea.
Och vi börjar i Nordkorea, där nu hela 40% av barnen lider av undernäring. Och då är det fråga om regimens egna siffror. Matbristen börjar bli allt mer akut. Översvämningarna två år i rad har följts av torka som hotar att slå ut årets skörd. Och vår utsända Jon Tunqvist har rest runt i Nordkorea under en knapp vecka.
Glada barn ser man många i Nordkorea. Åtminstone ser de glada ut, de små flickorna som dansar och sjunger på mellanstadieskolan i huvudstaden Pyongyang. Det är bara ytterst sällan som den tunna fasaden brister och den socialistiska mönsterstaten visar upp sitt plågade hjärnansikte. UNICEFs representant Anthony Hewitt fick se ansiktet då han besökte barnen i de östra delarna av Nordkorea i onsdags.
Typically you enter a room in which there'll be 30 children. Their arms are almost uniformly.
Typfallet var att komma in i ett rum med 30 barn. Deras armar var tunna som stickor, kanske 11 cm i omkrets på det tjockaste stället. Det här är barn som måste få hjälp omedelbart om de ska ha en chans att klara sig. På flera ställen berättade personalen liksom i förbigående att förra månaden dog 14 barn, månaden innan 8 och så vidare. Att besöka Nordkorea idag är fullkomligt bizarrt. Å ena sidan lovprisas den store ledaren Kim Il-sung och den kära ledaren Kim Jong-il vart man kommer. Å andra sidan kan man med egna ögon se att landet inte längre fungerar. Matbristen är skriande, liksom bristen på bränsle, mediciner och allt annat. Regimen medger öppet att risransonerna har skurits ner. Men då jag frågar guiden hur mycket får jag bara ett leende till svar. Vissa saker talar man inte om, särskilt inte med en utlänning. Själva behöver vi såklart inte svälta, även om det bara serveras ris ett par gånger under vår vistelse. Istället får vi nudlar. Den statskontrollerade televisionen pumpar ut program om det ärofyllda jordbruket som varje år ger fantastiska skördar. Att verkligheten de senaste 3 åren är en helt annan talar sig tyst om. Riktigt bizarrt blir när vi besöker Kim Il-sung-universitetet i Pyongyang. En hel våning är ägnad den bästa elev universitetet någonsin haft, Kim Il-sungs son och den nuvarande ledaren Kim Jong-il, som under sin studietid producerar inte mindre än 1000 avhandlingar.
He wrote over 1000 articles. I mean, treatises during his campus.
Under 4 år skrev han 1000 avhandlingar, berättar tolken, och så var det bara. Min ironi är att det måste ha varit svårt att finna tid för studier om man ska pressa fram en avhandling varannan dag under 4 års tid och för döva öron. För hjälporganisationerna kommer Nordkorea att bli ett eldprov och sannolikt den största hjälpinsatsen någonsin. UNICEF räknar med att det kommer att behövas 1 miljon ton livsmedel för att hålla befolkningen vid liv under den kommande vintern. Utan hjälp kommer nordkoreanerna sakta men säkert att svälta ihjäl. Vi hör Anthony Hewitt igen.
Goes about its business, and, you know, as long as they can keep going, they will keep going. And when they can't keep going, they will drop down wherever they are in their house.
Det här är ett samhälle som fortsätter som vanligt, och det kommer att göra så länge det kan. När folk inte längre orkar kommer de att falla döda ner i huset där de bor eller någon annanstans. Förhoppningsvis kommer de att söka hjälp innan dess. Men det kan vi inte vara säkra på. Och hur som helst kommer svälten i Nordkorea inte att bli så uppenbar som den var i Etiopien till exempel.
Reporter Jon Thunqvist.
Den 11 augusti 1997. Sverige uppåt.
Är juppin på väg att återuppstå? Det är väl osäkert, men säkert är i alla fall att det spenderas allt mer pengar på rena lyxvaror.
Svenskarna har börjat konsumera igen. Men det är inte bara försäljningen av småbilar och reakläder som tagit fart. Allt mer pengar spenderas på dyra bilar och båtar, designerkläder och märkesklockor. Priserna på konst stiger och årgångsviner upplever en renässans. Hans Hansson är vd för Bilcity och han bekräftar bilden vad gäller bilar.
Dyra bilar går mycket bra. Porsche är en dyr bil. Den säljer vi. Alla nya bilar vi får från fabriken har vi sålt. Och du har leveranstider på 1 år.
Att köpa dyra båtar har också blivit allt vanligare. Chris Kjellberg är försäljare på Yachting Partners.
snittförsäljningspriserna idag har väl kanske gått upp en 100-150 000 kronor sedan några år tillbaka. Det betyder väl att ett medelpris idag på en båt, om man ser på hela segmentet, kanske snittet ligger på en 300 000 drygt ungefär.
Fortfarande är efterfrågan på exklusiva produkter inte lika stor som den var under de mest överhettade åren i slutet av 80-talet. Men den är på väg upp. Ola Berggren är ägare till Bo Berggren Urhandel och säljer klockor som Cartier och Breitling. Det senaste året uppskattar han att försäljningen har stigit med cirka 20% och han är övertygad om att den positiva trenden kommer att hålla i sig.
Ja, det gör jag definitivt. Nu är det bara början tror jag. Så det kommer att finnas pengar för konsumtion här framledes, absolut.
Urhandlaren Ola Berggren och reporter var Marita Edlund.
I friidrotts-VM i Aten, Grekland, tog Sverige en guldmedalj dagen efter, 11 augusti 1997.
Och för er som kanske missade det igår kväll eller vill uppleva glädjen igen, Aten igår kväll.
Mycket dålig start på Ludmila Engqvist. Freeman leder klart i det här läget. Det är tre häckar kvar. Nu kommer Engqvist. Hon kommer väldigt fort på slutet. Och Engqvist är först och Engqvist har guld. Ja! Bronset går till Freeman och silver till Dimitrova med 12.50. Guld till Ludmila Engqvist ifrån Sverige. Härligt!
Jag var fruktansvärt glad. Därför jag var så stressad sista tiden. Så mycket problem med skador och sådär. Så mycket träning. Inte allting bra. Inte allting stämmer. Och vinna var sådär. Känns otroligt bra. Jag är så glad. Så jag är glad för Sverige. Jag är glad för svensk friidrott. Jag är glad att jag är gammal men jag kan lite grann.
Ja, det kan hon, Ludmila Engqvist, guld 100 meter häck. Reportrar Radiosportens Tommy Åström och Per Forsberg.
Sverige, 12 augusti 1997.
Och så till attentaten mot idrottsanläggningar i Stockholmstrakten. Polisen intresserar sig nu för kända pyromaner i sökandet efter gärningsmännen.
Upp Gamla stan. Ja, ni ser över dem.
Ett 30-tal spanare inom Stockholmspolisen är nu igång dygnet runt. Få tips från allmänheten har kommit in och polisens operation dörrknackning i området kring Stockholmsstadion har inte gett någonting. Nu koncentrerar sig polisen på att kartlägga personer i Stockholm som tidigare varit misstänkta eller dömts för pyromandåd och sprängningar.
Det som vi jobbar med nu ungefär, det är väl ett tiotal som är intressanta.
Som har begått pyromandåd?
Ja, precis.
Men är det vanligt det här då att de som har begått pyromandåd återkommer?
Det är mycket vanligt att det är återfallsförbrytare när det gäller pyromaner, ja.
Men de som har sysslat med sprängdåd då, hur många är de?
Ja, det är ju inte lika många, det är väl en 4-5 stycken som vi är intresserade av i alla fall. Som vi vet har hållit på med sprängmedel eller sprängt.
Tre av de personer som nu intresserar polisen bevakas dag och natt. Helt klart är att det är en pressad polisledning i Stockholm som gett den senaste tidens attentat högsta prioritet.
Bränderna, sprängladdningen på stadion och så ovanpå det gårdagens hotbrev har fått 7 förbundsordförande från idrottsrörelsen i Stockholm att säga nu får det vara nog. I ett öppet brev idag skriver de att det är den breda idrotten och barn och ungdomar som drabbas.
Vi vill få slut på förödelsen som drabbar ungdomar i regionen. Det drabbar ju egentligen den breda ungdoms- och idrotten bland vanligt folk. Och det vill vi att den eller de som håller på med bomber och bränder ska förstå.
OS-planerna har stöd från många kända personer. En av dem kommenterar attentaten så här.
Jag tror att de som gör det här, de gör sig själva en otjänst. Därför att vare sig man är för eller emot en olympiad, så tror jag att alla tycker att på det sättet ska vi inte fatta beslut. Utan vi ska fatta besluten på sakliga grunder. Inte för att det blir något hot. Våldet får inte styra våra beslut.
Polisen är idag skeptisk till att hotbrevet från den organisation som kallar sig Vi som byggde Sverige kommer från samma personer som utfört sprängningen i stadion.
När det är grupper så brukar det alltid sippra ut någonting, så vi får något tips eller någonting. De brukar inte vara så homogena grupperna så att det inte kommer ut någonting. Men det är min personliga uppfattning, så tror jag att det är den här sprängningen är någon knäppskalle, en ensamstående som har varit ute.
Nästa vecka kommer Stockholm mer eller mindre att översvämmas av delegater från Internationella olympiska kommittén, IOK. De som om bara några veckor ska rösta om vilken stad som ska få OS 2004. Ordföranden för Turkiets nationella olympiska kommitté fungerar som en informell rådgivare för IOK-delegaterna. Han var idag bland annat på Råsunda fotbollsstadion i Solna för att bilda sig en uppfattning. Attentaten har ingen betydelse för honom.
It doesn't change my view because such people and such kind of people are everywhere in the world. They are even worse in some parts of the world.
Does the security in Stockholm worry you?
No, never. I never worry. You can walk in the streets in the evening, at the night, in some of the cities you can never walk like this. In Atlanta you could have never walked in the evenings. Stockholm is a heaven if you look there, if you compare it with Atlanta.
Augusti 1997, Sverige.
Bostadsbyggandet i Sverige fortsätter att sjunka. Inte på 50 år har det byggts så få bostäder som i år.
Första halvåret i år har bara 3800 lägenheter börjat byggas. Och det är färre än någonsin. Under miljonprogrammets tid, 1965-1974, byggdes ungefär 100 000 lägenheter per år. Efter det har antalet legat på 30 000-50 000 per år. Men byggandet har minskat kraftigt nu på 90-talet. Första halvåret, 1987, påbörjades 16 000 lägenhetsbyggen och antalet byggen ökade fram till 1992 med en topp på 31 000 påbörjade lägenheter 1990. Men sen kom ett ras ner till årets rekordlåga nivå på 3 800 lägenheter. Vad beror då det låga byggandet på? Jo, det finns flera orsaker. Sänkta räntesubventioner och reglerade hyresnivåer gör att byggföretagen inte vågar satsa på att bygga hyreslägenheter, utan det som byggs är mest bostadsrätter. Och den höga arbetslösheten gör att många människor inte vågar satsa sina pengar på att skaffa en större bostad. Så någon egentlig efterfrågan finns inte. Men det som många vill ha är små lägenheter. Men om bostadsbrist är det egentligen inte.